Hej och välkomna till det 44:e avsnittet av Från bäck till bron med mig Gustav Brinklarsen och dig i topp, Mattias Axelsson.
Mig i topp, vad menar du med det?
Ja, klädesplagget då på dig.
Ja, du menar. Det är att jag har mitt, som du någon gång sa, wife-beater-linne på mig.
Ja, det är ju inte ett riktigt wife-beater-linne. Men
nej, det ska väl vara sådär genomskinligt eller vad man säger.
Ja, det är roligt det när vi spelar in som vi har gjort sista tiden här nu på olika platser, hur klädkoden har förändrats i podden.
det ligger något i det. Det ligger något i det.
Ja, även här ska sägas. Det, på den här sidan, micken så att säga.
Är det så att du är naken där inunder?
Nej, inte fullt så illa är det inte.
Nej.
Idag är det bättre än på många gånger tidigare.
Ja. Nu ska jag göra så att jag tar den här printscreenen som jag har lovat våra lyssnare och lägger ut.
Ja, gör det. Vad gör vi här?
Vi gör en liten introduktion till det här lite speciella avsnittet, för vi hintade ju redan i senaste och sista avsnittet om Johan Falk att vi ska runda av den här säsongen med en intervju med Anders Nilsson, alltså Johan Falks pappa. Och det är då en intervju som jag har gjort med honom över länk. Han satt någonstans i Tjotaheiti och jag satt någon annanstans här i Göteborg. Så jag ska bara innan vi drar igång den inspelningen av den intervjun säga att vi var tvungna att göra den på Google Meet, vilket gjorde att det blev inspelat i en kanal. Så ibland kommer det bli lite burkigt ljud när vi pratar i munnen på varandra, för då kunde jag inte separera ljudet. Så att ni får ha överseende med att det bitvis är något sämre ljud än vad det brukar vara i den här oerhört krispiga podden som det annars brukar vara rent ljudmässigt.
Oh ja.
Och sen ska vi säga en sak till också innan vi drar igång. För hur blir det efter Anders Nilsson? Vad är tanken då?
Ja, det har man ju möjlighet att få vara med och bestämma om man blir Patreon till oss på patreon.com/franbäcktillbron. Är man med på 50 kronors nivån där så får man vara med och rösta på vad vi ska ta härnäst och vilka tre alternativ har vi tagit fram.
Ja, vi har ju efter mycket om och men och stötande och blötande och funderande kommit fram till att de tre alternativen som kommer finnas att rösta på, det är dels Graven, den här miniserien från 2004 med Kjelle Berke och Göran Ragnerstam bland annat. Det är det ena alternativet. Sen har vi Polisen i Strömstad med Per Oskarsson i huvudrollen. Och slutligen Falsk som vatten, som är en Hasse Alfredsson-film från typ någon gång i mitten på 80-talet. Så det är ju ganska olika typer av produktioner. Dels är det en miniserie om 8 avsnitt. Sen är det Polisen i Strömstad som väl är, jag vet inte hur många säsonger, det är ganska många säsonger. Ja. Och sen är det Falsk som vatten som är en enskild film.
Mm. Har du sett alla de här alternativen?
Jag har sett Graven när den gick. Jag har sett Falsk om vatten som för länge sedan. Och jag har sett avsnitt av Polisen i Strömstad. Jag har absolut inte sett alla, utan jag har sett några avsnitt. Men det är också alla de här är väldigt, väldigt länge sedan jag såg.
Mm. Jag har sett något avsnitt med Polisen i Strömstad någon senare säsong, tror jag. Där Karin och Häckner här är runt. Det var ytterst komplicerat att kolla på, får jag säga.
Ytterst obehagligt, tror du skulle säga.
Ja, nej, jag vet inte om det var så obehagligt. Eller ja, kanske mer kvalitetsmässigt. Det känns, jag hoppas att de tidigare säsongerna är bättre än det jag såg då, så kan jag säga. Mm. Men oavsett vad som väljs så ska jag gå in i det med fullständig kommissionen entusiasm.
Mm. Vad skönt. Är det ett nytt begrepp, kommissionen entusiasm?
Ja, jag tycker folk inser väl min kärlek till kommissionen som jag försöker någonstans illusionera mig upp till. Nej, men jag är taggad på något nytt efter att...
Ja, det ska bli väldigt spännande. Ja. Och som sagt, vill du vara med och påverka så får du gå in på patreon.com/franbäcktillbron och bli månadsgivare. Blir du månadsgivare på den högsta nivån så får du faktiskt vara med och helt bestämma en egen inriktning som du tänker att du vill att vi ska göra ett avsnitt om. Men med det så kanske vi ska släppa på Anders Nilsson.
Det tycker jag. Över till Mattias Axelsson och Anders Nilsson.
Välkommen Anders.
Tack så jättemycket.
Var sitter du någonstans just nu rent fysiskt?
Jag sitter fysiskt vid mitt skrivbord i det som vi kallar biblioteket. Ja, det är ju ett bibliotek inne i vårt hus i Trollhättan. Så att det kan komma barn in och hämta någon pryl här, och det kan rusa in hundar och det kan skälla hundar. Men jag har stängt så att, och de flesta vet om att vi spelar in här.
Efter 2 års pandemi så tror jag de flesta är vana vid att det springer folk i bakgrunden på olika teamsmöten och liknande. Så jag tror att det inte ska vara någon fara. Vi ska som sagt prata med Anders Nilsson, och vi ska prata med dig som en avslutning av de avsnitt vi har gjort om Johan Falk-filmerna. Och jag vill innan vi kommer igång, bara för er som lyssnar, så förutsätter vi nu att ni har sett alla Johan Falk-filmer. För vi kommer ju spoila hjärnet ur allting. Och för 2 veckor sedan så pratade jag och Gustav om den sista filmen, slutet. Så vill ni inte veta vad som händer i Johan Falk-filmerna, så kolla filmerna först och sen lyssnar ni på den här intervjun. Bara som en liten förvarning. Men Anders, jag tänker vi ska ju huvudsakligen prata om Johan Falk-filmerna. Men jag vet ju att du hade ett filmliv före 1999, före Noll Tolerans. Vad gjorde du rent filmiskt innan du gjorde Johan Falk-filmerna?
Alltså rent professionellt började jag dagen efter jag slutade på Älvkullegymnasiet på mitt gymnasium där i Karlstad. Då åkte jag och min granne Björn Karlström till Lidköping för att göra film med Mats L. Golson, som då precis hade startat The Ninja Mission, som fortfarande lär vara den mest framgångsrika svenska filmen i världshistorien. Och, ja, men på riktigt alltså. Den går ju fortfarande att hyra överallt. Och den gick på bio, den var på 3:e plats. Eller så var den minst 2:a plats, jag är inte säker. Men minst 3:e plats på biotoppen i USA. Och knockade ner filmen Tightrope av Clinton och med Clinton. Så att, men innan dess gjorde vi massa filmer i Superåtta och så vidare, och det var ju därför vi fick jobb direkt hos Mats Helge, och jag hamnade bakom kameran. Jag blev B-foto på min andra inspelningsdag för det var så en liten team i början, och fotografen var då P.A. Svensson, som sedan har fotat många av Johan Falk-filmerna.
Och jag tänker just Mats Helge Olsson måste ju ha satt ett djupt intryck på dig. Hur var han som person och som regissör och som filmskapare? Han är ju liksom legendarisk inom svensk film.
Ja, han är fortfarande, för att han lever och håller på med filmmanus och allt möjligt. Alltså han var väldigt framåt, väldigt snäll mot oss och sin omgivning. Samtidigt var han hård och tydlig och rak. Och en outsider, så att han fick ju, han var ju mer internationell än svensk så att säga, även om han var egentligen ännu mer svensk än de flesta svenskar som västgöte som han var. Men jag lärde mig många saker som man inte tänker på hur viktiga de var. Jag tänkte inte riktigt på hur viktiga de var för en senare. Han sa till mig, tänk på saker och ting ska ske mot kameran, är på sidan så hamnar vi som publik utanför, då blir det som teater. Och det låter ju i och för sig lite självklart, men sen så är det ingen som har påpekat någon liknande för mig förrän jag träffade Stellan Skarsgård 20 år senare eller 30 år senare. Och han säger till mig, jag har bara ett råd till regissörer, och det är använd black wrap istället för det här kompendiet. Så att du kan trycka in det så att jag som skådespelare kan titta så nära kameran som möjligt på min motspelare. För det lyfter oss som skådisar. Det är det viktigaste du kan göra som regissör. Och jag sa, det har jag gjort hela tiden. För det fick jag veta av Mats Helge Olsson. Det ska vara mot kameran liksom. Och sen är det då hundratals andra liknande trick som jag lärde av honom. Som inte gick att läsa sig någonstans till helt enkelt.
Kan man säga att det finns någonting sådär konkret du skulle kunna peka på i Johan Falk-filmerna, som det här är någonting du lärde dig av Mats Helge Olsson?
Det är den här stilen att filma enligt stilen närbild på intervju, närbild. Alltså man brukar säga att BBC uppfann det här med lite snabba klipp på 60-talet med att man hade flera kameror i direktsändning, liksom närbild från sidan och sen 2 bild. Men att ha då en kamera som är nära blickriktningen mot ett ansikte och sen vad ansiktet ser och sen tillbaka till ansiktet. Mm. Det är ju egentligen gamla Pudovkins teori, alltså att ansikte och vad ansiktet ser och sen reaktionen på ansiktet. Att genomgående så mycket som möjligt jobba så gör att, inte nog med att vi är inne och står bredvid karaktärerna tycker vi när vi ser en film, vi blir på något sätt inne i huvudet på dem, precis som i en bra roman. I motsats då till på den tiden när jag började 1983 med Mats Helge, var väldigt många filmer inte så, framförallt inte i Europa. Alltså. Man stod vid sidan om och tittade på allting, upplevde man då som åskådare. Nu är det många som har lärt sig det där. Att man faktiskt ska jobba på ett sånt sätt kameramässigt så att man hamnar inne med karaktären. Alltså. Det är nästan det viktigaste han lärde mig.
Men om man liksom ska titta, du är ju framförallt känd som skaparen av Johan Falk-filmerna. Och om vi tar oss fram till hösten 1999 så har Nolltolerans biopremiär den 29 oktober det här året. Men när, liksom, när kom de första idéerna till ditt huvud att göra Nolltolerans?
Ja, alltså det är ju lite intressant, för den här grannen som jag började göra film med, jag började filma med min bror så långt in där, men när vi var 12 år så kom det då en granne till Kil som tyckte vi, jag och min bror var larviga, för att vi som 12-åringar och 9-åringar som brorsan var, vi lekte fortfarande med pistolen, tyckte då min granne som var 12 år. Och sen upptäckte han, det var inte bara pistoler, det var en kamera också. Mm. Och det här var då Björn Karlström. Och vi började då finurliga på, vad ska vi göra för filmer och allt sånt där. Så vi hade ju tanke på att vi skulle göra actionfilmer och sånt där, men i Stockholm ville ju knappt någon träffa oss, och de som träffade oss och var artiga sa att det görs inga sådana här filmer. Gjorts en gång, kommer aldrig hända igen, mannen på taket. För det är ju larvigt att ha en pistol i handen på en svensk gårds liksom. Men det görs sådana här filmer för utlandet i Lidköping. Och då åkte vi då till Lidköping till Mats Helge Olsson. Så det fanns ju en tanke. Och sen så hände någonting, så gjorde vi massor med filmer, 25 långfilmer. Men sen hände ju någonting att det här med VHS och sånt där försvann mer eller mindre. För plötsligt kom de gratis tv-kanalerna i Europa, typ TV3. Och hellre då på VHS hyrde man ju konstiga jugoslaviska krigs filmer, Dirty Dozen 12 och sånt där, va? Det är Telly Savaras lever, trots att han dog i den första filmen. Men, och sen så då kom ju de här gratis tv-kanalerna, TV3 och TV5. Då vill man ju hellre se James Bond. En repris till exempel på Live and Let Die, än att se en lågbudgetfilm från någonstans ifrån. Och då plötsligt så dog ju även våran bransch att göra lågbudget, som vi hade gjort hos Mats Helgen, ninjafilmer, krigsfilmer, som hade gått jättebra, men plötsligt så vill ju hellre folk se kvalitet, även om det var repriser på TV3 av Bond och sånt där. Okej, vi måste göra riktig film. Så då åkte ju min kompis Björn till Stockholm, så gjorde han Jägarna. Och det var jättemycket jobb såklart att få igång det. Det är en hel historia i sig, för ingen trodde ju på det liksom, mer än då Sandrev som trodde på det. Och så ringde jag till honom och sa, nu gick det att göra svenska filmer med pistolen i händer på skådespelarna. Ja, jag vet, vad kul att du ringer. Du är den första som ringer och påpekar det liksom. Så då åkte jag upp dit och där hade jag skrivit ett spionmanus. Och då sa Björn Karlströms nya kollega som heter då Joakim Hansson. Han sa, åh, vad kul att du är här, jag hör så mycket om dig. Min far är polis i Göteborg och vi tycker här nu, jag tycker och Björn tycker också, vi ska göra den första riktiga polisfilmen som är hård och så här, va, men inte så här långsam svensk, men inte göra som alla andra gör, nämligen att göra låtsas svenskt. Nämligen att de kommer med husansakningspapper och sånt där som inte finns i Sverige liksom. Men samtidigt ska vi plocka de bitarna som faktiskt är hur hårda tag det kan vara inom svenska polisen. Och då började vi skriva på ett helt annat manus som då var John Falk, som man hette först. Mm. Alltså, vi kan inte ha John Falk, det blir John McLean. Så det fick bli Johan Falk då. Så gick det till, kan jag säga. Det var 15 år av filmhistoria där som jag komprimerat i 3 minuter.
Mm. Och liksom, fanns det redan från början någon tanke på vem ni skulle ha som skådespelare för Johan Falk-rollen? För jag tänker, Jakob Ekelund, han är ju klockren, men var han med redan från början i era tankar?
Absolut, jättetidigt. Sen var det några till jag tänkte på, men det var ju först när Jakob inte fick ledigt från Dramaten. De skulle ju krångla med honom. Alltså han skulle ju få ledigt, men om de skulle ändra runt i sin repertoar, då skulle inte han få filma med oss då. Då sa han upp sig. Då skit jag i på Dramaten. Nej, det sa han inte. Men han sa upp sig och sen så började han filma med oss. Och nu är han ju tillbaka där igen. Det är jätteroligt. Så att vi ändrade kanske lite på rutinerna hos Dramaten, att de inte alltid ska ha förtur bara för att det är den fina, kungliga, dramatiska teatern liksom. I alla fall, Jakob Eklund tänkte jag från början. De andra var bara reserver. Jakob Eklund, varför? Jo, för att han var helt okänd. Om du tänker efter så var nästan alla skådespelare. Den som var mest känd i Nolltolerans är då Peter Andersson. Mm. För han var känd av svenska folket i, som jag tyckte, den bra polisserien Aspiranterna.
En fantastisk lite bortglömd tv-serie faktiskt.
Ja, för den hade riktigt det starka dramat som det fanns ju inget sånt annat då. Det fanns ju knappt amerikanska som var lika starka liksom. Okej. Vi hade då sett Jakob Eklund. Dels hade han gjort en film innan som då heter Änglagård, och han hade gjort någonting mer också, men det var det som han känd för. Så han var ju den här snälla killen. Men så hade jag sett honom som jävligt elak klasskompis till Nu ska vi se vem det var. Björn Kjellman måste det ha varit, som då spelade i den första versionen som de gjorde där. Och då tänkte jag, här har vi en som både kan vara riktigt elak och samtidigt har han det snälla i sig. För jag vill ju att Jakob Beklund, det vill säga Johan Falk, som är då en hårding med tunnelseende, det visste vi redan från början att han skulle ha. Han kan inte vara någonting annat än i grund och botten en skådespelare som är jäkligt mjuk som människa. Om för att vara så hård som han är i filmerna. För är han både hård och fyrkantig som människa och samtidigt är det som karaktär, då funkar det inte. Det har man sett för många sådana filmer, både svenska och utländska. Det funkar inte, det blir för fyrkantigt. Så därför tog vi en väldigt breda skådespelaren, Jakob Beklund, som är väldigt mjuk egentligen, men och gör spela den här hårdingen.
Men jag tänker på, fanns det någon, alltså för karaktären Johan Falk, hade ni några verkliga inspirationskällor som ni liksom byggde på, eller var det era någonstans fria fantasier?
Just den fanns det ingen, för att vi tänkte så här, han ska vara bara ögon i den här världen. Och då ska karaktären, var det första vi kom på, han ska ha tunnelseende. Och sen så hade jag ju då skrivit en väldigt tidig version där, den absolut tidiga versionen, så dör hans tjej och barn. Det var då inspirerat av en sann historia från Estonia, att det var någon som ringde ut i mobiltelefon när de sjönk. Jag tyckte det var väldigt starkt. Men så gjorde jag om det till att då hans fru och tjej, hon var gravid där, hon kör ner i diket, skurkar som prejer henne, så hon hann dike upp och ner och så hinner hon ringa innan hon dör. Men sen så var det då en amerikansk manuskonsult som då väldigt känd, Mr. Haig själv där, han skrivit många böcker, han sa allting är jättebra i manuset, utom en sak, och så satte han en lapp framför mig så här, keep the family alive alltså. Och då tänkte jag, okej, men det vill jag inte ändå. Men då får han hitta sin familj i slutet på filmen. Då hittade jag bara en backstory istället. Att hon dör i en bilolycka. Och då kom ju tanken. Okej, om det är en smitare så kan ju det som har skapat det som sen blir polisen Johan Falk. Att han går in i någonting och sen han ska fametala dessa smitare som finns på jordklotet. Alltså de här kriminella som han inte fick tag på när han var 19 år. Och det passar ju då också med att han springer på en ny familj som de skjuter på, alltså Marie Richardson och dottern där.
Och det är ju lite intressant just att Marie Richardson spelar Johan Falks kvinna, senare fru i hur liksom tankarna kring valet av henne.
Jag visste inte att de var ihop.
Visste du inte det alltså?
Då var det en annan av mig okänd skådespelare som heter Marie Richardson som jag hade sett också i en likartad roll. Hon spelar då i en tv-thriller, spelar hon tvilling med sig själv. Alltså hon spelar två roller. Den ena är en snäll tjej som går på någon klassreunion eller vad det är också. Och sen så är tvillingen skitelak och förstör. Jaha, här har vi två delar. Så tänkte jag, hon är jättebra. Folk känner inte igen henne heller speciellt. Men alla i filmbranschen sa, ja, ta Marie Richardson. Hon är precis rätt ålder nu att slå igenom. Alla älskar henne. Och tänkte, ja, vi provfilmar. Så gjorde vi en 5 minuters provfilm som egentligen är två scener i filmen. Det är ena när familjen, då, mamman och dottern blir hotade i badrummet. Och det ska jag säga, den där åkningen där när man ser henne i kaklet på väggen, den är faktiskt från en, gjorde vi en Mats Helge-film tidigare faktiskt, just att man följer efter och ser henne i kaklet. Och sen då när Johan Falk kommer till lägenheten och anklagar henne för att nästan vara skurken, att hon inte blir vittna liksom. Han är skitfyrkant i det i början, vilket är hans karaktär. Sen ändras ju det över 20 filmers tid. Då kom vi på att de var ihop, helt enkelt.
Och fanns det redan när ni skriver manus och filmar Nolltolerans, liksom hur långt fram i Johan Falks universum hade ni tänkt då? Alltså hade ni tänkt att det skulle bli ytterligare filmer redan då? Hur många?
Nej, då var det en film åt gången. Och när vi gjorde research för ettan så träffade vi många av de här som hjälpte Jakob och de andra skådespelarna med vapenhantering och sånt. Det var ett säkerhetsbolag som hette Vasa Protection. Danne Liljeström, han har sedan jobbat på alla Johan Falk-filmer 20. Och jag och flera teamet gick på en sån livvaktskurs där vi blev då kidnappade och liksom bara för att känna hur det är för att bli kidnappad och så vidare. Men det kom senare. Men först var det då att vi hade ju möte med den här säkerhetsfirman, och då berättade de om händelser i Sverige när de får försvara företagare som då smyger omkring andra säkerhetsfirmor i skogen och sånt där för att liksom utpressa de här företagarna. Och sen kom vi på, fan, Det gick ju ganska bra, men det var ju ändå första filmen. Men den var ju ingen sån jättehit, men det var ändå, den var inte omtyckt. Så vi gör en film till, tyckte då Sonett Film och Joakim Hansson och Peter Postner som jag var executive på Sonett Film. Okej, och det givna är ju såklart då livvakter.
Ja, alltså det blir ju naturligt utifrån det du berättade där. Så, men det, liksom, de tankarna fanns inte från början, utan det är under inspelningen eller in förberedelsen.
Och det är nästan producenten Joakim Hansson som ligger steget före ofta då i början. Det var samma sak när vi hade gjort de första 6 filmerna i serien sen. Så sa han till mig på middagen, när jag hade gjort sista inspelningsdagen tror jag var. Eller så var det efter andra säsongen. Han sa att nu i verkligheten har vi fått veta att det finns då 4 stycken kriminella poliser som i sin tur då är styrda av maffian. Så det är då sista säsongen, nämligen att det finns de infiltratörer inom polisen, fast som då skurkarna har. Så det var tänkt som 3 långfilmer. Vi gjorde den andra då, och så tänkte vi det är alltid bra med trilogier som dollarfilmerna, för att då får filmerna ett liv i evighet. Är det 2 filmer så kan de glömmas. Är det 3 filmer kommer alla minnas dem i evighet. Liksom. Tredje vågen är ju så otroligt populär i Mellanöstern av någon orsak. Jaha, just för att det handlar om pengatransaktioner. Ja. Det älskar de. Krånglar med pengar fram och tillbaka. Liksom. Bara varit i matta. De ska köpa matta någon gång i Marocko eller något sånt där. Alltså, de älskar ju det här. De har trixat med pengar hit och dit. Men den var lite krånglig för övrig publik. Men sen så gjorde vi då serien helt enkelt, och då fanns ju en tanke, för att svara på din fråga här egentligen. Jag satt då på lunchen på andra inspelningsstaden när vi filmade, när vi griper handa båda där på den mörka gatan där i GC-filmen. Då satt jag åt middag med, eller jag åt lunchen mitt i natten då, hela teamet. Då satt jag bredvid Tage Åström, och då sa han, nu har vi manus till de första 6 filmerna. Och då agerar ju GC i den gråa världen. Nästa säsong borde vara den mörkgråa världen. Och den tredje säsongen borde vara den svarta världen. Men vad är den svarta då? Ja, tänk det värsta som kan hända. Att poliserna har, på grund av det de har gjort, har lett till att det ligger folk nedgrävda här och där. Som man inte kan berätta för de anhöriga att polisen vet var de ligger. För då ska man bränna andra källor och så vidare och så vidare. Alltså, det fanns en tanke om vi kunde bygga det här liksom. Och det är klart, då var ju tanken att i de sista filmerna ska ju poliserna själva vara de som råkar riktigt illa ut.
Ja, det blir ju onekligen mörkare och mörkare ju längre in i filmserien man kommer. Om man tittar på just polisernas agerande. Men jag tänker, om vi börjar med den första filmen, Nolltolerans. Så jag har några konkreta frågor. Den första, varför heter den Nolltolerans? Det pratade jag och Gustav en del om. Vad kommer namnet av?
Alltså, det är ju Johan Falks karaktär. Och på den tiden så var det ju stort begrepp det där med i New York, att de liksom skulle beivra allting. Och att Johans karaktär är ju att han ger ju sig inte, han bara liksom går ju på. Och han går ju på för långt, han kliver ju in utan backup hos skurken liksom, vilket är helt så här vidrigt. Gör man ju inte, för att då går inte att bevisa vad som händer, och det råkar han ju illa ut för också genom att de fejkar en slagning i huvudet.
Så det är Johan Falks nolltolerans mot brottslighet och liknande som har gett titeln.
Ja.
Och sen börjar ju Nolltolerans, för jag såg ju den här på bio när den kom hösten 99. Det är ju en väldigt, väldigt pampig inflygningsscen över ett mörkt Göteborg på julafton. Jag tänker att det här måste vara långt före drönare och liknande. Hur gjorde ni den scenen?
Det var helikopter. Och jag satt ju fast där med någon sele eller någonting. Och så var ju då hela dörren öppen, som det är när man filmar på helikopter. Och så flyger de ju med helikoptern, vilket man kan göra, lite snett, så att sidodörren är då lite framåt så att säga. Och så gjorde vi ett antal tagningar där. Och vi hade faktiskt Westcam som det heter. Alltså den här riktiga, att det sitter då en kula under helikoptern som är då balanserad. Så. Det var bland de moderna som man hade på den tiden liksom att filma.
Men stämmer det här ryktet att ni sedan sålde den här filmen till Göteborgs stad för dem att använda i reklammarknadsföring?
Det tror jag faktiskt. Eller så fick de använda det gratis. Jag kommer inte ihåg.
Ja,
alltså men det används i några. Ja. Och jag vet inte om det är samma snuttar dock, det vet jag inte. Men sen har vi filmat mycket helikopter och drönare senare.
Och jag tänker, hur viktigt var det att filmen skulle utspela sig just i Göteborg? För jag minns ju att när den kom, jag hade precis flyttat till Göteborg då, sent 90-tal, så var det någonting, för mig kändes det som någonting väldigt nytt med en polisfilm som utspelar sig i Göteborg.
Ja, men det är helt rätt. Det är helt klockrent. För att, alltså, samma sak som vi har en flygbild, alltså då när vi gjorde det så tänkte jag, de bästa filmerna börjar med en flygbild, man dras in i handlingen liksom. istället för att så många tv-grejer ändå bara börjar rakt in i handling. Man hinner fan inte ens tänka för man de börjar prata. När man vill dra sig in i det. Och sen är då grejen, om man ska få det här trovärdigt, utspelsen i Stockholm, så sitter man och tänker, men vart är Beck då? Och i Norrland, alltså det blir film. Alltså plötsligt, gör man det i en ny stad så blir det plötsligt, alltså det blir så äkta på något sätt. Mm. Och sen var ju också den grejen att från början, jag hade ju ingen tanke på att göra i Göteborg, det lät ju bara dyrt att åka dit. Så skrev jag ju då första manuset, så är det i Stockholm. Så när han rymmer från häktet där i manuset så är det ju uträknat att han glider ner på den här backen som är nedanför fönstret som finns i Stockholm. Och sen slår han i en lyxstolpe och blir precis inte påkörd av en buss. Liksom. Men det ändrade vi ju på och gjorde lite annorlunda i Göteborg där. Och sen så, och det här är ju luriga, man måste ju hitta möjligheter till att göra filmen också, finansiering. Och då fanns det någonting som var helt nytt som hette Film i Väst. Det hade gjorts någon lågbudgetfilm innan och sen några till, två stycken tror jag i Trollhättan. Och så det här var den första stora filmen ändå som gjordes i Göteborg som test. Sen gjorde de inte det på 10 år. Nu igen gör de en film i Göteborg. Så jag satt ju på middag där med Ann-Göran Johansson och alla möjliga och pratade och allting. Så att, det var ju en grej. Då fick vi pengar därifrån och tanken var ju då att vi skulle vara väldigt mycket, att vi inte skulle överdriva göteborgska utan göra det balanserat göteborgska så att säga. Så det var ju först när Conny Loy dyker upp som det blir så jättegöteborgare liksom och allting.
Ja, han är ju onekligen ganska tydligt göteborgsk. Det går ju svårt, det är svårt att undvika Conny Loys göteborgska, det kan man ju säga. Sen är det ju några detaljer som vi också pratade om i det är någon av de första scenerna uppe på Avenyn när det här rånet som blir ett rånmord sker och Johan är på Burger King och då vet ju alla som bor i Göteborg att Burger King ligger inte alls mitt emot den juvelerarbutiken utan det är ju McDonald's. Var det att ni hade spons från Burger King eller hur kommer det sig att det var just
Burger King? Ja, absolut. Jag skrev att det var McDonald's. Och sen så fick vi massa lunch på nätterna av Burger King. Då kan vi inte klippa in McDonald's. Så det får man vara helt ärlig och säga. Nej, men helst. Och det är ju också en sån grej. Man måste ju hitta resurserna för att kunna göra de här filmerna liksom. Folk vet ju inte att, alltså de filmerna var ju lite normaldyra så där, men de följande från GCO och framåt, det var de absolut lägsta budgeterna i svensk polisfilmhistoria. Alltså när de gjorde de andra i Göteborg och andra filmerna, som till exempel Irene Hus, mycket högre budget, trots att de är bara sitter i ett kök och sen sitter de i ett annat kök och sen springer de på en gata. Men vi hade helikoptrar och sköt och sprängde, men det var ändå billigare. Och det var ju någonting jag fick med mig från Mats Helge-tiden. Att varenda krona ska hamna på filmen, inte hamna någon annanstans. Liksom. Så det är klart. Därför så filmade vi det så vi kunde få hamburgare där. På mitt i
så det var för att betala lunchen helt enkelt.
Som ja, och inte bara den dagen utan andra dagen. Liksom.
Ja, det är lysande. Och sen så utspelar sig de första scenerna just på julafton. Vilket bidrar, tycker jag, väldigt mycket till stämningen i filmen. Hur var liksom tankarna att förlägga filmen till julhelgen?
Ja, det var helt meningen. Och vi har ju, som du kanske tänker på, väldigt många andra stora högtider genom hela serien faktiskt. Och sen så slutar vi ju filmen slutet, så är det julafton igen.
Ja, vi ska komma till det när vi pratar om slutet. Det blir liksom, knyter ihop det på ett snyggt sätt med att den sista filmen också utspelar sig på julafton. Det är faktiskt
men grejen med julafton är ju då att det sätter ju en arena som gör att vi väldigt snabbt kan berätta vem Johan Falk är och även Anja. Alltså att, ja, och de här poliserna som är på poliskaféet. Ska ni inte gå hem, säger Lennart Djurström, polischefen Sälberg till Borglund, han med skägget med många filmer. Jag är hemma, säger han liksom och dricker upp sin öl. Och sen så ser de och tramsa historier för varandra och sen så ska de gå hem och dopp i grytan liksom. En annorlunda inledning och det hade man inte kunnat gjort om det inte var julafton.
Nej, precis. Alltså, det sätter ju väldigt tydlig en stämning och berättar en del om de här poliskaraktärerna onekligen. Men jag tänker på, hur kommer det sig att det var Flygans Haga som fick bli poliskaféet?
Det kommer jag inte ihåg faktiskt.
Det är bara, för det är också en sån här sak som jag kommer ihåg att vi pratade om när jag såg filmen med en kompis där, att Flygans Haga var ju verkligen inte ett poliskafé utan det var något café i Haga som var poliskaféet.
Jag kommer inte ihåg, men alltså, det kan vara så att det var att det var många taxibilar.
Ja, det kan nog stämma.
Men sen hade vi ju med den i kodnamn Lisa också och så vidare. Men när tredje inspelningsdagen vi åkte ut Alltså, så, de hade, så var det taxichaufför som sa till mig, jag hörde att hon, svenska skådespelerskan Jacqueline Ramel, hon sköt någon där inne av misstag igår på filminspelningen.
Mm.
Va, har du hört det? Jag har hört det i walkie-talkierna, för vi använder walkie-talkierna. Då har de avlyssnade. Men vad hörde du då? Så här, nu tar vi ett nytt skott, eller? Ja, nu skjuter vi åt det här hållet. Ja, precis så pratar de. Ja, då fattar man rykten. Men jag spridas,
ja,
liksom.
Ja, det är ju lysande. Det är ju lysande.
Sen måste jag ju fråga, vi var ju lite inne på det med just Peter Andersson, som väl kanske var den som var mest känd av skådespelarna i Nolltoleransuppsättningen. Men varför valde ni honom som Leo Gaut?
Jag satte upp ett antal skådespelare på väggen på, som jag tycker var skitbra, som jag skulle vilja ha med. Och han var också påtänkt ett tag, om vi inte skulle få till Jakob Eklund, så var han påtänkt också som Johan Falk.
Det hade ju varit spännande med Leo Gaut som Johan Falk. Nu, är liksom, nu fuckar du upp hela min hjärna här och bara tänka dem.
Men han sa, han läste en manus, sa, ja, det är en bra roll Johan Falk, men jag vill absolut spela Leo Gaut, sa han. För han hade gjort ett par poliser, även efter, tror jag. Eller så var det mest att han tyckte att han var så känd från aspiranten. Så att han var en reserv där. Men han ville hellre göra Leo Gaut. Han ville verkligen göra Leo Gaut, alltså.
Ja, han hade ju spelat korrupt polis i den här Anna Holt-serien som kom i slutet på 90-talet, som jag och Gustav pratade om i något tidigare avsnitt. Om vi ska gå vidare i, alltså, den originaltriologin, när man säger så livvakterna, där blir det ju en helt annan sättning någonstans. Ni flyttar från Göteborg, även om den började i Göteborg, så utspelar den sig inte i Göteborg utan mer på landsorten, om man säger så, eller ute på landsbygden. Vad var tankarna med att förlägga livvakterna utanför stan?
Ja, det var ju flera. Och det var ju då den här idén som vi då fick när vi pratade med säkerhetsfirman, när de drog en anekdot om att när de då fick beskydda en företagare och det kom folk i skogen beväpnade, liksom. Okej. Okay. På landsbygden så var det också en stor diskussion då i verkligheten om att det fanns inga poliser. Vilket de nämnde i filmen, det finns inga poliser. Och då blir det ju då att det blir ett vakuum där privata säkerhetsfirmor kan glida in. Och om vi då har en situation med Johan Falk, han har blivit av med sin familj för 12 år sedan, eller då 14 år sedan innan livvakten. Så om den familjen kommer från det här stället, om det då är lilla syran som nu, till tjejen då, som nu är vuxen, alltså, och som då spelas av Via Boysen, spelar lilla syran av, så blir det ju väldigt personligt. Och ett ställe där det inte finns några poliser, helt enkelt. Mm. Då tänkte vi, han har ju gjort bort sig så mycket Johan Falk ändå, vilket alla poliser sa till oss, att han borde plockas ur tjänst, fastän han är ju väldigt bra också, sa de när de läste manuset den första. Liksom. Ja, han får plockas ur tjänst då, började ju filmen med. Eller han sitter och sorterar cyklar, liksom. Och sen kommer hans barndomskompis kille som har problem i Estland då med skurkar. För det sa alla, det är den nya kriminaliteten, den farligaste maffian i världen. Det är den ryska maffian i Baltikum, eftersom de opererar i Sverige. Okej, det är intressant att lägga in, liksom. Och då började ju en idé, en research till det som sen fortsatte i alla filmer. Så alla 20 filmerna hänger ihop, mer eller mindre.
Ja, alltså det finns ju väldigt tydlig röd tråd inom filmerna, och om inte annat så har vi ju karaktärer som återkommer, bland annat Alexandra Rapaports karaktär kommer ju tillbaks senare, som är med i livvakterna. Sen tänkte jag, det är en sak som jag glömde apropå nolltolerans, men som lite grann knyter an till även till livvakterna. Det finns ju en karaktär, farbror Edvin, ett av vittnena, som ju då kommer från Kil, som väl är din födelse, uppväxtort. Och även livvakterna utspelar sig då mindre samhälle. Hur mycket har din bakgrund från Kil, Värmland, påverkat ditt sätt att skriva de här filmerna?
Ja, lite grann, absolut. Alltså, det var morsan som sa, ska jag med en värmlänning så ta Torsten, Stig Torstensson där. Ja. Och han är ju då, kommer då från en liten ort precis mitt emellan Kil och Karlstad. Alltså Kil och Karlstad är 2 mil från varandra, och han är då 1 mil från varje. Så han sa till mig, vilken dialekt ska jag ta? Ska jag ta det från när jag kommer, eller ska jag ta Kil 1 mil åt det hållet? Eller Karlstad 1 mil där? Men grejen är, jag var ju, alltså i verkligheten så blev det ett bråk en gång i Kil på en biljard. Hallå, min dåvarande tjej var inblandad där, och hon skällde ut några som visade sig vara Hells Angels. Och då försökte Hells Angels-chefen medla där, för jag hade stått och pratat med honom, och alltså, det var så trevligt, så Så då kom Hells Angels och slängde ut han som bråkade, som visade sig vara nummer två i Hells Angels. För de vill ju inte, de vill fan inte skämma ut sig Hells Angels liksom. Och då tänkte jag direkt, det här är ju roligt. För att då kom den där repliken, hade det hänt i Kiel så hade han fått stryk av kanske andra busar då liksom. Även om man kanske när man ser filmen tror att det är Kielsborna som kommer och spöar upp Leo Gaut. Det var inte så riktigt jag tänkte. Mm. Att det fanns en slags heder ändå förr är ju det han säger där. Men det plockades replikerna från min uppfattning av andra situationer från verkligheten. Mm. Och det gör ju att det får någon slags, det blir någon slags resonans i det, även om man inte riktigt förstår var det kommer från replikerna. Det där med kurven är ju också sant. Det var ju riktigt alltså, i Kiels i Skan, nu kommer en här rolig grej i typ Sveriges bästa slakteri och, men för att de som var anställda där skulle kunna äta korvarna och vara riktigt glada mot dem, så förbättrade de ju recepterna så att det var fantastiskt gott. Så när de sålde slakteriet så tog de ju originalrecepterna som var mycket sämre och gjorde korv, och plötsligt var ingen jävla som ville äta de korvarna längre. Så då kom också den här repliken när Stig Torstensson äter, fan, nu vet man inte vad man har i korven längre, för visste man det, för då fuskar man och hade ju bättre grejer liksom.
Men om vi går vidare till i livvakterna, för där finns ju ganska tidigt en scen som är lite intressant, för det blir ju sen någonting återkommande, har vi reflekterat över det här, att du och ni är ganska pigga på att ha ihjäl älskvärda karaktärer. Alltså Mårtensson, Christer Henrikssons karaktär, han dör ju tidigt i livvakterna, och sen så dör ju Lennart Hjulströms karaktär i tredje vågen. Det är liksom ingenting som ni har några problem med, att karaktärer dör, och sen Patrik Agrell dör ju ganska sent förvisso i en av de sista filmerna, men just att favoritkaraktärer liksom bara plockas bort.
Ja, vad är det? Den sista säsongen så är det ganska många som stryker med jämna mellanrum. Nej, men alltså, man får ju ändå se dem, även om allting hänger ihop, och man uppskattar ju allting såklart mycket mer om man ser allting. Alltså, ser man operationen Näktergal så förstår man verkligen varför Lasse blir den han blir, som sen avslöjar sig och så vidare. I varje enskild film så ska man ju ha folk som dör. Alltså om man ska göra ett riktigt drama, en sån polisgrej. Och det är ju ofta, jag använder det tricket, att man låter falsfiguren stryka med. Det är ju ett gammalt trick, som till exempel Christer Henriksson. Mm. Eller vad gör då de andra? Vad gör de mindre erfarna när chefen försvinner liksom?
Mm. Så att det är liksom inga problem att plocka bort de karaktärerna och låta dem dö. I filmen.
Ja, det blir ju en utveckling också. Mm. Och man märker ju när man läser recensioner, framförallt tittarupplevelser. Det händer så mycket, man måste se allting liksom. Mm. Det går inte att hoppa över någon film. För då plötsligt är karaktärer borta, va? Så att alla blir väldigt sugna. Det händer så mycket, va? Och då måste man även ha de konflikterna som leder till att folk försvinner och dör i varje film.
Ja, och Lennart Hjulströms karaktär, som jag nu tyvärr har tappat namnet på, Ola Sällberg, så heter han, dör ju sen i Den tredje vågen, som ju blir en väldigt annorlunda film gentemot Nolltolerans, i och med att nu är vi här helt plötsligt ute i stora världen och befinner oss i en massa olika länder. Vi är i Storbritannien och vi är i Tyskland och vi är i Nederländerna och vi är i Sverige. När kläckte ni idén till Tredje vågen, och hur liksom gick den processen?
Just det. När vi då hade haft biopremiär på filmen Nolltolerans några veckor senare, och det här var i början på december 1999, så blev vi hembjudna till en man som hade höll ett föredrag på den här säkerhetsfilmen jag pratade om. Daniel Lilleströms firma, han sa, den här mannen är jättehemlig, han fick nyligen tillbaka sitt riktiga namn och sådär. Och då visade sig att det var en pensionerade förre chefen för kontraspionaget på Säpo. Mm. Han hade då skrivit en bok, och han ville ha hjälp med strukturen, för han hade sett Nolltolerans. Han sa, jag har sett den med min fru, det är det bästa jag har sett. Och Jägarna var också bra, och till och med åklagaren pratade som en åklagare, sa han, om Nolltolerans. Så vi började umgås, och så kläckte vi idén att vi skulle göra en spionmanus, och det har vi hållit på med sen dess, mer eller mindre. Han dog ju 2008, va? Men jag håller fortfarande på med böcker och grejer. Men då började han beskriva vad han vet om kriminaliteten, alltså hur börsen åker upp och ner när de stora maffierna tar in och tar ut pengar, och hur Ryssland är med och styr och så vidare, för de styr många av de kriminella ligorna även från Kreml helt enkelt. Och så började jag tänka, okej, det var en så stor värld han berättade, men om vi tar en del av det, nämligen arbetet på Europol och så introducerar vi mycket värre skurkar och så har då Sällberg fått ett jobb där. Och så återigen är det då pappafiguren som stryker med hur ska Johan klara av det här. Den blir ju lite för... Alltså det blev lite för ovanifrån perspektiv på allting. Mm. Alltså det fanns liksom ingen syster längre som man försökte rädda och så vidare. Eller någon syster till hans förra tjej. Utan det var helt enkelt en jakthistoria efter det att hans chef är skjuten. Och det är okej. För de som gillar just ämnet är det helt fantastiskt. Just det med pengar för flyttningar. Men den är lite opersonlig men ändå hyfsat bra. Men ändå inte.
Nej,
jag tycker bra som de förra.
Nej, jag tycker ju tyvärr, det har vi pratat om i podden, just att den tredje vågen, den skiljer ut sig ganska mycket. Framförallt från Nolltorlands, men även senare filmen. Att det blir väldigt nästan opersonligt att Johan åker runt och jagar i olika länder. Och man får liksom inte riktigt någon känsla för honom som person. Utan,
Nej, precis. Och man måste ju hitta de där grejerna. Det finns ju, alltså så här, okej, kan inte göra en ny film? Ja, det säger man väl ofta ja till då om man får pengar. Men det är ju inte det som är grejen. Man måste ju hitta de bra grejerna. Och då kom nästa grej som är flera år senare. Mm. Jag slog på tvn och då är det Aschberg som jag med Mats Helge gjorde en pilotfilm med en gång med Grannemann och Fylking. Då har han ett program som heter Insider, som för övrigt skulle heta Nolltorlands en gång i tiden, men de fick byta namn. Insider, och då är det då dold kamera som filmar Peter Rätts fru, som då konfronterar två poliser som säger, varför har ni tagit bort vårt skydd? Han har ju varit agent för polisen. Och sa, ja, vi har fixat en lägenhet åt honom. Ja, men den lägenheten har ju placerat på åkern mitt emellan Hells Angels som bandido som han infiltrerar. Dö, jag höll på hela helgen med att hitta den lägenheten. Och jag tänkte, vad i helvete? Så jag ryckte upp telefonluren och så ringde jag till min producent Jocke och sa, du, nu vet jag vad vi ska göra en film på. Och då sa han, jag har också en idé. Ja, men jag också, vem ska dra idén först då? Och då visade sig att hans idé var likadan. För Aschberg hade pratat med honom, för de jobbar ihop. Aschberg sa, här är en grej, titta på det här som vi ska visa på tv då. Det borde ni göra film på. Och då började vi skriva ett manus, och då var inte Johan Falk med i början. Då var det en story som handlade om den här polisenheten som då var verklighetens SSI med Tage Åström i spetsen och Olle Liljegren. Vi började med att prata med Olle Liljegren och sen Peter Rätts och sen Tage Åström. Och sen kom vi på, okej, ja, så kan man göra. Och alla tv-kanaler ville göra det här. Men ingen hade riktigt råd. Utom TV4 i vanlig ordning. För de är alltid på hugget. Och de sa, jättebra, kan vi inte få in Johan Falk? Och då tänkte jag, nu ska vi inte kompromissa. Nu ska vi göra det här riktigt bra. Vad är det som är riktigt bra då? Jo, återigen, han är våra ögon i den här världen. Och han är perfekt. För han hatar ju när det inte är tydliga skurkar och poliser. Mm. Johan Falk alltså. Han är ju så förbannad om de inte använder åklagare och så vidare. Och sen blir han ju själv förförd av det här. Och tycker att det är jättebra med Frank Wagner som man kan använda som ett verktyg. Och till slut slår jag tillbaka på honom i sista säsongen när han själv då blir kidnappad och blir blir helt enkelt tvingad till att infiltrera ryska maffian. Eller vad säger jag, att jobba för ryska maffian. Mm. Så det var den här idén som bara var en egentligen marknadsföringsgrej från TV4 eller ett önskemål för ett varumärke då, Johan Falk. Det ledde till att ja, det är ingen kompromiss. Det blir ju ännu bättre att få in Johan Falk i det. Så gick det till.
Ja, och sen valet av Joel Kinnaman som Frank Wagner. För han var väl inte särskilt etablerad 2008-2009 där, va?
Jocka, han gick ju fortfarande på Jocke, min producent, jag rekommenderar honom. För att Jocke var den som gav honom första jobbet. Om du har sett filmen Den osynliga med Gustav Skarsgård. Det tuvar något ner en gangster, ungdomsgangster. Och sen sparkar de ihjäl stackars Gustav Skarsgård, så han blir ett spöke, osynlig. Det är Joel som sparkar ihjäl honom där. Man syns inte så mycket. Men, och sen så hade jag träffat honom för att han var med i en film som min fru hade jobbat på. Men det var också en film som inte är så känd. Men som kom grejen. Vi provfilmade honom, tyckte han var jättebra. Och han tände till direkt. Jag gav honom de två första manusen, alltså GSI och Vapenbröder. Jag sa, den här rollen är du, alltså det är det bästa. Alltså, det säger ju alla när man går på casting. Och han gick fortfarande kvar på scenskolan i Malmö, så han fick egentligen inte ta jobbet. Liksom. Sen läste han ett på eld och lågor. Och så visade vi provfilmningen, som vi tyckte var bra. Alla sa, han är jättedålig. Och jag sa, vänta nu, det här känner jag igen. Har inte jag sett den här dokumentärfilmen med Al Pacino i Gudfadern? Ja, de tyckte ju han var jättedålig i Gudfadern. Så, men han är inte dålig, får vi lita på mig och Jocke här. Och, han är inte bra. Men sen var det då ändå hon som faktiskt bestämde på TV4 och sa vi gillar honom. Det är bara det att vi har anställt en massa sådana människor som ska ha åsikter. Och de sa att han inte är bra. Han går bara och mumlar. Ja, men det är ju typiskt på provfilmningar, för man har ju ingenting att spela ut mot. Vi ser ju att det blir bra i filmen sen. Mm. Och det fattar ju inte alla då, liksom. Som inte är just regissörer. Men han var jättebra, tyckte vi. Det var knappt någon som tyckte. Men det ser man återigen. Provfilmningar. Mm. Hur fel de kan tolkas. Men han var helt given.
Mm. Och sen i de här nya filmerna som kommer i, som blir som serier kan man säga, så är det inte bara Johan Falk som återvänder, utan även familjen samt en hel del av poliserna. Vi har ju dels det helt nya gänget i GSI med Patrik Agrell i spetsen. Men hur viktigt var det att även få med andra karaktärer som Jacqueline Rammels karaktär eller Kron till exempel? Varför är de med?
Det är en balansgång. Man kan tycka sig att det finns ett önskemål från manusförfattarna ofta mer än vad det finns av övriga produktionen att få in återanvända karaktärer. För att det är väldigt bra att få ett fåtal som man kan gräva vidare i, så att säga. Det har ju andra nackdelar, att det kanske då blir lite konstruerat i slutändan, om man ska göra realistiskt. I verkligheten så återkommer ju inte folk så ofta i verkligheten. Plus att det kan vara komplicerat inspelningsmässigt. Då blir man beroende av en massa folk som man filmade med för 7 år sedan. Kan de nu? Och så vidare. Så det är en balansgång. Det finns flera manus där vi har tänkt att vi ska återvända de skådespelarna. Sen visar sig när vi skriver manus att det passar inte. Vi återvänder dem istället och så vidare. Men ibland blir det så här perfekt, det kommer idéer. Tage Åström var ju med, han då chefen för verklighetens GSI, alltså SSI som är då, det finns ju fortfarande SSI, men då, på den tiden så var det ett annat SSI som var på Länskrim i Stockholm. Han ju, sa ju då när vi kom till sista säsongen, nu när det går åt helvete för GSI och chefen är skjuten, eller så var det innan chefen är skjuten, jag kommer inte ihåg. Så någon man skulle ta in är ju en karaktär som chef i verkligheten. Någon som har gått i pension som man kan lita på. Mm. Men som faktiskt eller kommer lite utifrån som kan ifrågasätta dem. Så ni borde ta in hon som var så här hårding och rak i de första filmerna. Mm. Maria Hörnelius karaktär där. Franzén, polismästaren. Mm. Länspolismästaren. Ja, då gjorde du det och det blev ju perfekt. Och då blir det ju så extra roligt. För då plötsligt någon som hon har bråkat mycket med, Johan Falk, är hon fortfarande lite så här bråkig med, men samtidigt så börjar hon förstå honom, för han har ju också lärt sig lite då. Och hon vet ju när hon kliver in där såklart att det här är ju en organisation där de faktiskt ska trixa, men hålla sig till lagen helst, men vara väldigt kreativa. Och då kommer ju den här scenen där de faktiskt förklarar för internutredarna att nej, de följer reglerna här när de körde omkring jättelänge med en person som skulle från A till B, men samtidigt gjorde de 2 stingoperationer i filmen Lockdown liksom.
Mm.
Det är ju jätteroligt när hon faktiskt, vilket då inte skulle ha sagt i de första filmerna, för då hade ju hon då inte tänkt i de banorna.
Nej, precis. Sen är ju du och Jocke Hansson är ju regi och manus på de första 2 filmerna. Sen kommer det in en rad andra regissörer och manusförfattare, men du och Jocke Hansson är ju fortfarande med på något sätt. Vad är er roll i de filmerna där ni inte regisserar och skriver manus?
Ja, du tänker på de sista 17 där som är då seriemanusen. Alltså, hela produktionen är byggd som amerikanska i stort sett, nämligen med ett Brightest Room. Och då sitter man hela gänget, och så finns det då någon som är ordförande, det är ju showrunner. Och det är inte så att showrunnen bestämmer, nu ska vi göra så här, utan men är det, jag bestämmer ju, har ju mer utslagsröst än de andra, det har jag. Jag försöker ju styra upp det hit och dit. Men i grund och botten så är det då allihop som ska diskutera hur ska vi bygga den här säsongen i tema, hur gör vi? Och sen så då tilldelar vi, framförallt, men ihop med Jocke, men oftast jag, vem ska skriva vilket manus? Och så skriver de det. Och så blir det omskrivningar. Jag kommer med massor med åsikter. Det är ju jag läser igenom alla manus och kommer med åsikter. Alla kommer ju med åsikter. Men jag gör ju också så att jag formulerar de åsikterna genom att faktiskt skriva i manuserna.
Mm.
Och sen skriver de tillbaka manusförfattarna och så bollar vi fram och tillbaka. Och det där var ju en teknik. Redan på första säsongen så sa ju TV4 att visserligen i komedi förekommer det här med showrunner, men det här är nog den enda serien i Sverige som görs med showrunner.
Mm.
Sen ska man också veta att formellt så är det inte riktigt showrunner, för i USA så är en showrunner också ekonomiskt ansvarig. Så om vi ska se det exakt så kan man nog se mig som någon slags huvudshowrunner och Jocke då som är producent, som producent men mini-showrunner, eftersom man har en mer del av den ekonomiska kontrollen än vad jag som då huvudshowrunner har, så att säga. Mm.
Har det varit vid något tillfälle som det har liksom blivit en konflikt om utveckling av karaktär? Kan du berätta om någon sån som du kommer ihåg?
Det kan jag absolut. Och det är ju manus som har blivit jättebra. Jag vet ju till exempel i National Target som har den här berömda scenen som är från verkligheten, att Frank Wagner tas in i ett rum i utlandet och så upptäcker han att det är plast på golvet. Mm. Han väcks mitt i natten, tas in i ett rum, så får han sitta på en stol, det är plast på golvet. Och så säger du är polis, säger skurkarna. Och han är så trött i verkligheten då, Peter Rätts, och även då Frank Wagner som bygger mycket på Peter Rätts spelare då. Som, ja men skjut om du tror på det, jag är så trött på det här nu liksom. Men om du inte skjuter mig och inte lägger ner det så kommer jag döda dig liksom. Och det hade jag jättemycket diskussioner med min granne från Kiel, Björn Karlström, som sen skrev det där jättebra. Men vi hade jättediskussioner och hans då poäng var att ja, men det är så jättelång scen och det är inte huvudpersonen. Vi måste göra mer med Johan, kan inte han hamna där inne? Och jag sa, men hela konceptet, och då är ju mitt ansvar att försvara konceptet. Konceptet är att Johan Falk skickar in infiltratörer och så kan de dö. Så han kan ligga bara i ett hotellrum vid sidan om och inte kunna göra någonting. Det är tillräckligt bra alltså. Nej, det tyckte inte han. Men sen skrev han den scenen och så blev det jättebra. Så det var inget bråk, men det var en jättelång diskussion om det. Och sen har det varit liknande diskussioner med de flesta manusförfattare där jag i olika hög nivå måste påminna om vad är konceptet. Alltså, mitt jobb när det är som bäst är ju att jag inte försvarar min åsikt utan försvarar vad är egentligen seriens skäl i det hela liksom.
Du är lite som Johan Falks advokat, så att Johan Falk framställs i, ja, på rätt sätt.
Ja, hela serien. Ja, precis. Bra ord där. Jag är Johan Falks advokat.
Jag skulle egentligen vilja prata väldigt mycket mer om egentligen alla filmerna, men jag tänker att vi ska speeda upp lite och komma till slutet, alltså den sista filmen och den sista säsongen. Och är det definitivt den sista filmen med Johan Falk, slutet?
Ja, det var ju tanken. Och vi hade en diskussion också, manusförfattaren. Vi plockade in alla i rummet och så skällde vi på oss. Det var jag, Viking Johansson, regissören Rickard Holm, det var producenten Joakim Hansson, det var Jakob Eklund och det var Jens Hultén. Eller så kom Jens Hultén in sen och fick acceptera vad vi sa och var jävligt nöjd. Men grejen var, det är det sista, så han får dö, han måste dö, tyckte Joakim Hansson. Och vi hade två argument mot att det inte skulle vara så. Det Vikings stora grej var, men vi skjuter ju den andra chefen, vi skjuter ju Tornvings karaktär i avsnittet innan. Och min grej var att jag ville få det som det sen blev, så det får jag väl vara lite stolt över. Att man ska, det ska snurra runt, alltså att när man ser slutet så vill man se om det från början. Alltså det ska vara någonting där. All logik ska finnas. Ser man det så ska man förstå allting. Man ska till och med finnas ledtrådar i sluttexterna, även om de är lite svåra att tolka faktiskt, men de finns där.
Kan du berätta vad det finns för ledtrådar i sluttexterna?
Ja, det kan jag göra. Men grejen är att det, liksom, det börjar om. För att, och det gör det ju inte om man skjuter dem. Då är det stor risk att folk inte hade sett filmerna med. Jag vet ju att det finns klubbar och även enskilda människor som ser alla 20 filmerna under en vakuumperiod och sånt där. Och det är ganska vanligt att många tittar om på det och ser hela serien från alla 20 filmerna. Kanske har gjort 2, 3, 4 gånger i livet liksom. Sluttexterna är helt enkelt så. Jag prövade flera grejer, men mitt första tema som har varit tema rakt igenom, det är ett av Johan Falks stora teman på grund av hans karaktär. Han blir av med familjen 12 år innan filmen börjar. Och nolltolerans jättekraftigt, försvara en mamma och barn liksom. Det är att i sluttexterna så är det familjerelationer. Och den starkaste relationen och mest svåraste att förstå, det är ju att vi klipper in till exempel Vidar och Niklas där. Men de var ju det nästan en relation, att de var så starka partners liksom som poliser.
Just det, du tänker på hur ni har liksom klippt in klipp från tidigare filmer under eftertext. För det tyckte jag, det blev... Jag såg ju som sagt de här filmen, eller såg slutet för bara ett par timmar sedan. Och just de scenerna i slutet blev nästan som en Att man satt och blev lite nostalgisk och tittade tillbaks på alla de här filmerna som man nu har sett under ett par
år. Ja, det sa min producent att de flesta kommer nog bara tolka som att det här var, så här var det. Första bilden är att Johan kommer upp där och kramar om alla de han känner och så vidare och hälsar på dem i sin och ska ut på första uppdraget. Men sen så förstår inte folk riktigt, varför får vi se den pakistanska mamman och två barn och sånt där? Jo, men det var ju de som blev över när vi griper Vidya och så vidare. För det
just
var ju faktiskt...
just det.
Men de blev inte bara över, det var hon som satte dit honom. Hon var ju faktiskt en infiltratör. Och så är det då döttrarna och barnet i Frank Wagner och allihop, och det är massor med barn, och sen så är det då Niklas och Vidar, för att även om vi har sett att Niklas har en pojkvän så är det inte det riktiga, det är relationen mellan de två som är starka mellan dem. Och sen har vi då, vi har haft mycket rysk musik, för det har visat sig hur allting hänger ihop, att det finns då någonting som finns på riktigt, och det var det som Aschberg också hade med i ett insiderprogram, det finns på riktigt, det här taket som då är som en A-kassa eller någonting till maffiarna i Europa, framförallt då de från öst. Okej, då har vi haft rysk musik mycket just i sista säsongen, men i sluttexterna så är det samma sångerska, men de sjunger på isländska. Och det är då kvittot, vart tog han vägen?
Aha, okej, så det var det som hände med Johan Falk?
Ja, alltså, det åtminstone kan man få tolka det så, om man nu ska tolka det på något sätt. Det är den enda ledtråden man kan tro, eller så var det de som bara åkte dit och han är någon annanstans, det kan man också tolka det så.
Men nu har vi ju dig som är ändå Johan Falks advokat och pappa. Vad hände med Johan Falk efter slutet? Nu måste du berätta det här.
Ja, alltså, så här. Dottern säger ju att nu skiter jag här, jag åker med Bill, sen hon i sista filmen i början där, för hans syster, jag är sjuksköterska på Island. Det är ju en första antydan till att ja, det kanske de åker. Och i och med att det kommer då isländsk musik i slutet, så har de väl åkt dit. Och sen har vi då klippt in Tornving där, just från filmen innan, när han berättar för han är ju så här, han tycker ju alltid de är korkade, alla domstolar och den dumma allmänheten, som man kallar i någon film, när de ska bara röra till det i biljakten och vara vägen hela tiden. Han berättar jättetydligt vad det är, att de mest hemliga operationerna är bara familjärt som vet om hur det går till. Så det är bara familjen som vet vad som hände. Men samtidigt, hur fick de ut det där liket i slutet? Alltså självklart är det Johan Falk som tar ut chippet, övergångskameran, för han vet. Men han tror att han ska dö. Det tror han ju absolut. För att han räknar inte med att det är ju Seth som tycker att det är för jävligt. Det är en unge till som lider här. Och nu är han ju glad när han skickar sms. Nu skiter jag det här. Jag är så jävla trött. Så han går ut och skjuter skurken liksom. Det var ju inte meningen. Okej, hur får man ner det här liket då? Om man har avklippta fingrar. Det kan man ju fundera på. Men han måste ju ha fått hjälp av några. Och det är ju familjärt så att... man får fundera. Det kan vara några i GSI som ändå ringde och hjälpte till där. Inte Sofie i alla fall, för hon fattar ju ingenting.
Nej, det får
i slutet.
Fast hon får väl av sätt reda på vad som har hänt. Det är väl det han viskar till henne?
Ja, precis. Och då blir hon ju ställd. Och det är ju först då när han börjar se så lurig ut. Innan han går fram och viskar, som publiken märkte vi på testvisningar. Det är då de börjar, innan de är helt övertygade om att han är... hjärnskjuten. Men det är då de börjar misstänka att han kanske inte är det.
Jo, just i och med att ni tidigare filmer liksom har haft ihjäl karaktärer, så blir, och just att Patrik Agrell dog i filmen dessförinnan i lockdown, så det hade inte varit en överraskning om filmen hade slutat med att Johan Falk dör faktiskt.
Ja, precis. Så att, så att man får titta om igen på hela serien för att kunna räkna ut vem kan ha hjälpt till att bära ner honom där.
Du menar att jag ska sätta mig efter att ha sett filmen, nej, så ska jag kolla på dem en
gång. Det behöver inte du göra. Nej, men du har andra tv-serier att jobba med här. Men jag tänker att de som verkligen är nördar, nu kan de bara titta om på den en gång till. Så kanske de ytterligare på lätt faller ner här.
Ja, det känns det.
Jag tänker att vi ska runda av lite nu med att du ska få välja ut vilken är den bästa Johan Falk-filmen.
Jag kan säga vilka som har gett mig gåshud varje gång jag ser dem och när jag håller på med dem. Och det är ju... Slutet som vi pratar om är ju en av de filmerna. Jag gillar ju även Lockdown, men inte lika mycket som slutet. Jag gillar Kodnamn Lisa, det går jag baklängs här. Jag gillar den första i den serien som är då GSI. För den är egentligen rakt av. Det är så många grejer där som sätter hela infiltratörsgrejen, för det är så väldigt många grejer från verkligheten. Och sen så... jag vet att många gillar nolltolerans mer än livvakterna. Men jag har alltid gillat livvakterna mer än nolltolerans. Trots att, alltså, och den är ju, men den är ju särskilt otrolig. Det är ju synd om fotografen, för han fick ju filma med en kamera som inte helt var färdigutvecklad. Men det var ändå en av de första digitala filmerna i världshistorien. Alltså, jag tror det var den tredje. Attack of the Clone var den fjärde. Jag var ju i Las Vegas när Sony, som då samarbetade med Lucasfilm om uppfinnare, sin Alta-systemet, visade klipp ur sin kommande film Attack of the Clone, som var inspelad på med 24p som formatet heter. Och då visade vi klipp ur Livvakterna. Mm. Och jag kunde inte hålla mig. Så då gick jag sa ju att det här är en av de största succéerna med barnförbjuden film. Eller barnförbjuden sånt. Det är en av de största biosuccéerna i Sverige. Hoppas er film också går bra. Så de blir jätteskratt där bland hela mässan liksom. men den var så succé. Och jag vet, jag hade ju bjudit in Mats Helge var ju med, han var med på många premiärer. Och han sa till mig på efterfesten där, då hade vi mitt på, jag tror det var mitt på, det var något torg där vi hade hyrt och gjort en bar i hela jävla Stockholm på torg. Han sa att tänk på det här nu, för det är inte många filmer man får så här succé med. Den kommer säkert göra många filmer, men det är sällan de kommer med succéerna. Så att det var en sån succé. Sen var egentligen hela serien när vi gjorde de andra filmerna också en succé, för det hängde ihop liksom. Mm. Men det är framförallt de filmerna. Sen gillar jag ju Nolltolans också, så jag kanske ska räkna in den också. Mm. Jag gillar ju Vapenbröder också.
Så nu har du snart sagt alla filmerna här när jag sa det, välja en av filmerna.
Nej, precis. Men ska jag bara säga en då? Så ja. Då är det nästan slutet alltså.
Det är det. Mm.
För den är ju ganska klockren.
Mm. Så slutet är den bästa Johan Falk-filmen. Och för att komma till slutet så
måste man se dem alla. Ja, precis. Livvakten kanske också. Jag vet inte den som är bäst.
Ja. Men oavsett så har det varit ett stort nöje. Dels att få prata med dig nu en knapp timme. Men framförallt har det varit ett förvånansvärt stort nöje för våran del att titta på Johan Falk-filmen. För jag hade ju bara sett de originaltrilogin innan vi började se Johan Falk. Och jag trodde ju att Johan Falk-filmen skulle vara ganska trötta sådana här svenska polisfilmer, men jag blev verkligen positivt överraskad, måste jag säga. Det var väldigt, väldigt roligt att få se dem. Mm. Så tack för att du tog dig tid, Anders.
Tack.
Hoppas jag att jag ska inte säga att jag hoppas att det blir fler Johan Falk-filmer, för det tror jag faktiskt inte att jag gör. Jag tycker jag ska vara ganska nöjd med de filmerna som är.
Så... Man kan alltid hoppas.
Ja, man kan alltid hoppas.
Om man vill det.
Ha det så gott.
Detsamma. Hej då.
Hej.
Sådär ja, då har vi kommit till slutet av det här avsnittet. Hur kändes det, Mattias?
Ja, det var ju, det är alltid roligt det här att få prata med någon som ligger bakom någonting som man faktiskt har investerat ganska mycket tid i. Och som ni märkte så var ju Anders Nilsson oerhört lättpratad. Jag var på väg att säga lättfotad, men det har jag ingenting. Det vet jag inte om man är
inte lättpratad.
Nej, det är ett värderande omdöme som vi inte ska lägga någonting och säga hur vi tänker kring den saken. Men jag hoppas att ni hade lika roligt som jag hade.
Jag hade det i alla fall, så kan jag säga.
Mm.
Och med det så hörs vi igen om 2 veckor. Och som sagt, som vi sa i inledningen, vill ni vara med och bestämma så bli Patreon på patreon.com/frambäcktillbron. Ni kan också mejla oss på frambäcktillbron@gmail.com, och ni kan följa oss på Instagram där vi heter Från Bäck till Bron.
Yes.
Yes, ha det så fint.
Ha det bra, hej.